Guds ord ger svaret. Att fördjupa sig i bibelordet, det ger våra liv en förankring. Och det som Martin Luther säger, att för varje ord så vänder vi på ett blad och som ett löv på ett träd och tittar vad som finns där under. Och det är väldigt spännande. Väldigt spännande. Här i veckan så var jag ute i lingonskogen och plockade några hinkar tillsammans med min fru. Och då går man ju ner på knä. Man kommer nära lingonen. Och då upptäcker man inte bara ett och två, utan många, många fler lingon. Och när man går runt tuvan så ser man lingonen från olika perspektiv. Och så upptäcker man, här finns ju mycket, mycket mer än det första intrycket gav i handen. Har ni varit med om det? Ge er gärna ut i lingonskogen. Där finns det härliga upptäckter som är nyttiga dessutom. Och jag tänkte, så här är det med Guds ord. När vi liksom går ner, kanske också på knä, och ber om andens upplysning och vägledning, så öppnar sig ordet och där finns så mycket, mycket, mycket mer. Och då tänkte jag, temat medmänniskan, det är väldigt viktigt i vår kristna tro, hur vi förhåller oss visavi medmänniskan och den stora medmänniskan som är Jesus och som möter oss. Och vilken bok i Bibeln skulle kunna hjälpa oss att förstå mer av det här ämnet, så att det inte bara blir slagord och plakat, utan att vi kommer underifrån in i det här viktiga temat. Och då tänkte jag på Paulus brev till Filemon. Ska vi visa den första bilden? Och det är möjligt att det är det brevet som aposteln håller i där. Vi vet inte det, vi tar den andra. Brevet är ett fint exempel på medmänsklighet. Till och med Luther sa det, att här lär vi oss kristlig kärlek. Det är ett privatbrev och ett rekommendationsbrev till förmån för en slav som hette Onesimus. Det skrevs förmodligen från Rom, kanske från Efesus. Jag låter det vara en öppen fråga, men jag tror att det var från Rom, där Paulus satt i husarrest omkring år 60 efter Kristus. Det är ett av de så kallade fångenskapsbreven. Så Paulus var under uppsikt, kan man säga. Han talar om sina bojor i de här fångenskapsbreven. Brevet är nära knutet till Kolosserbrevet, där också slaven Onesimus omnämns. Det är den tredje kortaste boken i Bibeln. 335 ord i grundtexten. Litet men naggande gott, skulle jag vilja säga. Det är ett livsdrama av stor social betydelse. Det finns implikationer i det här brevet som går långt genom hela historien. Och det har kallats slavarnas frihetsbrev. Det här. Vi tar nästa. Filemon då, vem var det? Nästa. En ansedd och älskad kristen medarbetare i församlingen i Kolossai. Eller Kolosse som vi sa förr. Du får säga hur du vill. Och du får uttala namnet Filemon lite som du vill. Man kan säga Filemon om man tycker det ligger bättre i munnen. Jag har lärt mig att uttala det Filemon. Inte att förväxla med Filemignon eller något sånt. Hörrni, utan håll isär det här lite grann. Men Filemon säger jag, men det går bra med Filemon också. Han förestod en husförsamling i staden. Och Paulus framhåller i den elfte versen hans tro och kärlek. Och ni ser att jag har ritat där. Det ska vara som ett kryss. Det är den grekiska bokstaven chi. Och då kallar man det här retoriska finessen för en chiasm, eller en kiasm kan man säga på svenska. Filemons kärlek och tro, kärlek till Herren Jesus och alla de heliga. Vi ska titta på det där sen. Men brevet rymmer många retoriska finesser, så man tycker det är roligt att läsa Bibeln på grundspråket och lägga märke till såna här saker, så är det en fyndgruva. Vi tar nästa. Enligt fornkyrklig tradition blev Filemon biskop över församlingen i Kolossai och slutligen martyr därstädes. Och det finns mycket som tyder på det här. Redan i fångenskapsbreven så får vi sådana indikationer. Vi tar nästa. Onesimus då, vem var det? En förrymd slav som blir en älskad broder, skulle vi kunna säga som överskrift. Han var slav hos Filemon, men han rymde. Kanske hade han stulit. Om man läser vers 18, vi ska göra dem en stund, så får vi en sån indikation. Men han blev omvänd. Och Paulus återsänder honom till sin rätte ägare. Han omnämns också i Kolosserbrevet 4 och 9. Onesimus betyder nyttig, och Paulus anspelar på det här, att vara onyttig och att vara nyttig, som vi ska se. Det är ett mycket intressant människoöde som speglar de socioekonomiska villkoren i romarriket. Nästa. Mycket kort om slaveriet i antiken. Man brukar säga att mellan 20-30% av befolkningen i romarriket var slavar. Med en större andel i städerna, något mindre på landsbygden. En enkel slav betingade ett värde på 400-600 denarer, eller denarion som det heter i romarriket, och som var ett silvermynt. Och som var en dagslön. Men slavar med specialkompetenser kunde köpas för en tiodubbel summa. Ja, ännu mycket mer. Så slavar kunde vara en förmögenhet. Man skilde på husslavar och stadsslavar. En husslav, det kunde vara en som passade barnen och som undervisade barnen. En pedagogos, alltså en pedagog. Det kunde också vara en som skötte hushållsarbetarna lite mer allmänt, som vårdade huset och städade. En stadsslav jobbade i förvaltningen, för riktiga romare tyckte att det här med förvaltning och byråkrati, det var under deras värdighet. Och det lämnade man över till slavarna. Och de blev byråkrater, och en del väldigt viktiga, som kom att få det riktigt, riktigt bra. Och de betingade ofta ett mycket högt värde. Sen fanns det slavar som jobbade i koppargruvorna i romarriket, andra gruvor, på de stora latifundierna, de stora godsen runt om i Rom och andra större städer, som var bonddrängar, skulle vi kunna säga. Det fanns sex slavar vid templen och många andra typer av slavar. Så hela romarriket var uppbyggt på den här institutionen, skulle vi kunna säga. Och det går att fördjupa sig bara i detta. Varför nämner jag det här? Jo, det är för att många kristna i urkyrkan var slavar. Det var bland slavarna som kristendomen hade stora framgångar. Därför att här upprättades människor, som vi ska se i Onesimus fall. De blev bröder och systrar i tron på samma nivå med andra människor. Så det var ett lyft. En slav saknade romersk medborgarskap. En fri slav som hade arbetat i många år och varit duktig exemplariskt kunde befrias och kunde efter 10 år som fri få romersk medborgarskap. En förrymd slav var helt rättslös. Så när Paulus skickar tillbaka Onesimus till Filemon, ägaren ursprungligen, så är det här förenat med en risk. Alltså, en slav kunde få huvudet avhugget. Det var mycket allvarligt. Och i Moselag så var det förbjudet att skicka tillbaka en slav. Just av omsorg om den enskilda människan. Är ni med? Vi tar nästa. Nu tar vi en översikt. Först en hälsning och sen en tacksägelse. En vädjan för Onesimus och så slutönskan med meddelanden. Från Paulus, fånge för Kristi skull, och från vår broder Timoteus, hans medarbetare och till vår käre vän och medarbetaren Filemon. Och så till syster Apfia, som kan ha varit en viktig syster, en kvinna i församlingen i Kolossai, men det kan också ha varit Filemons hustru, som här betecknas som en kristen syster. Jag skulle luta åt det hållet. Och så vår medkämpe Arkippos och församlingen som möts i ditt hus, alltså hos Filemon. Det var husförsamlingar på den här tiden. Det fanns inga stora stolta kyrkorum, utan man samlade sig hemmen. Och så kommer den apostoliska hälsningen: nåd och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Och Luther säger: har vi nåd och frid, då har vi i princip allt vi behöver. De två begreppen rymmer allt. Det ska vi se i Romarbrevet också. Nåd och frid. Vi går vidare. Här kommer ett tack till Gud, framförallt för Filemon. Det var en mycket god broder i Kristus. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner. Alltid. Låt oss inte glömma det, hörni, när att tacka Gud för varandra. För våra barn och barnbarn, men också bröder och systrar i tron. Vi får inte börja med att ställa krav. Vi börjar med tack till Gud. Det är väldigt viktigt. Ska vi evangelisera för någon, tala om Jesus med någon, så låt oss tala med Herren om den är någon först. Och gärna tacka Gud för hans skapelseunder. Det är en viktig princip. Jag har hört om din kärlek och tro. Filemon, det låter som fileo. Ett grekiskt ord för vänskaplig kärlek. Att älska och tycka om som vänner. Paulus anknyter till det här i namnet stam, så att säga. Fil, filharmoniker, filatelist, de som tycker om att samla på frimärken. Och det är samma Filemon i det här, va? Och din tro nämns också. Och så kommer den här chiasm, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga. Det var det jag nämnde om tidigare. Min bön är att vad din tro ger dem ska få leda till ökad insikt om allt det goda ni ska få genom Kristus. Paulus, han visar på våra tillgångar i Kristus och vill liksom måla upp det för Filemon. Din kärlek, återigen kärleken, har varit till stor glädje och tröst för mig. Eftersom det heliga är vid gott mod tack vare dig, min broder. Församlingen är frisk och sund. Det är ingen dysfunktionell skara som samlas där med inbördes stridigheter. Utan den är frisk och sund. Och det är mycket tack vare denna pelare i Guds församling. Observera att flera gånger när ordet kärlek används här så är det inte det här ordet fileo som jag nämnde förekommer. Men det vanligare ordet är det starkaste ordet för kärlek vi har i grundtexten. Agapeo, att älska. Agape-kärleken. Den gudomliga, utgivande kärleken. Och det är också den som Paulus klistrar på Filemon. Och det säger någonting om hans andliga och moraliska standard. Det här var en mycket god medarbetare. Vi tar nästa. Så kommer en vädjan för slaven Onesimus. Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra. För det hade han som apostel med översynen över församlingarna han grundat. Så vill han hellre vädja utifrån kärleken. Och han framställer sig själv som en åldrad apostel och fånge för Kristi Jesus skull. Han har på något sätt ålders erfarenhet och vishet. Och han är också fånge. Han betalar ett pris för vittnesbördet. Och det är viktiga aspekter. Här räknar han inte upp sina teologiska meriter eller att han har varit i sjunde himlen eller så. Utan det är att han själv har gått in i lidandet. Att han själv har varit en medarbetare i många år och blivit åldrad. Jag vädjar för Onesimus, mitt barn, som jag har fött i min fångenskap. Det här sättet att uttrycka sig, att föda ett barn fast en man är man, det har med andlig förlossning att göra. Och det skulle kunna leda tanken till att Onesimus rymde som oomvänd, kom till Rom, försökte söka lyckan där men blev lottlös, fick kontakt med den nya Jesusrörelsen och kom så småningom till aposteln och fick de rätta orden på vägen. Och där blev väl omhändertagen och omvänd, alltså ett barn i tron. Det finns mycket som tyder på detta, eftersom han skriver på detta sätt. Eller så har han tidigare blivit omvänd men kommit under Paulus inflytande och har fått en avgörande vägledning i Rom av aposteln. Så kan vi också tolka det. Det är lite osäkert. Det beror på hur man läser brevet. Honom som du inte hade någon nytta av. Där kommer namnet fram. Onesimus. Intressant. Inte hade någon nytta av förut. Men som nu är till nytta både för dig och för mig. Vi går vidare. När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en hel del av mig själv. Så skriver aposteln. Här tar han en förrymd slav och gör honom till ett stycke av sitt eget kött och blod. Och uttrycker det på det viset. Och han går in som garant för denne slav. Jag tycker det är väldigt vackert formulerat. Jag hade helst velat ha honom kvar hos mig för att han skulle vara mig till hjälp i ditt ställe. När jag nu sitter fången för evangeliets skull. Han framhåller sin egen fångenskap. Han behöver hjälp. Handräckning av olika slag. Någon som går med papyrusrullen. Och förser honom med skrivmaterial. Och går med bud till olika husförsamlingar i Rom. För att hålla ihop den kristna kommuniteten. Men utan ditt samtycke vill jag ingenting göra. Här har vi en viktig princip. I den kristna kyrkan. Inte överdriven auktoritetstro. Utan samtyckesprincipen. Att få varandra att förstå och inse värdet av det vi gör. Få med så många som möjligt. Genom att helt enkelt föra en dialog. Och det är det han gör i det här brevet. Det goda du gör ska inte ske av tvång utan av fri vilja. Det är den kristna församlingens signum. Här tvingar vi inte människor till bön eller förbön eller något annat. Utan det måste ske av fri vilja. Och det är väldigt viktigt. Vi ska motivera varandra. Och vi kan ibland argumentera för vår sak. För att så att säga väcka ny förståelse och insikt. Men inte tvinga. Det blir en bitter smak, eftersmak. Och det är domäner som vi inte ska ge oss ut på. Paulus är mycket noga med att framhålla detta. Och det är en risk i det här. Att skicka tillbaka Onesimus till Filemon, det skulle kunna sluta riktigt illa. För Filemon har rätten, den romerska rätten på sin sida. Vi går vidare. Kanske fick du vara utan honom för en tid. Just för att få honom tillbaka för alltid. Det där är Guds tid och timing i våra liv. Ibland så kan vi berövas något för att få igen det med dubbel styrka. Och det gällde ju Onesimus. Kanske var det här Guds plan. Vi vet inte. Vi kan se så efteråt. På saker och ting som har skett. Inte längre som en slav. Utan som något mer än en slav. En kär broder. Det finns inte utsagt explicit. Att Paulus vill upphäva slaveriet. Finns inte någonstans i Nya testamentet. Men det gäller principiellt i den kristna församlingen. Det han skriver i Galaterbrevet. Här är inte slav eller fri. Här är inte man eller kvinna. Här är inte jude eller grek. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Här har Onesimus fått ett lyft och blivit en kär broder med Paulus som garant. Och hur mycket mer ska han då inte vara till en tillgång för dig, både som människa och som kristen? Här skiljer Paulus det mänskliga och det kristna. Det finns mänskliga behov och det finns det som är specifikt kristet. Och det gäller att kunna se både och hålla ihop det, för att människan är en helhet, också Onesimus och du och jag. Så det här rymmer många insikter som vi skulle kunna reflektera över. Vers 17. Om du betraktar mig som din vän, ta då emot honom som om det vore jag. Alltså Paulus går in och säger, detta är jag som kommer till dig. Nästa. Har han vållat dig skada eller är han skyldig dig något, så sätt upp det på min räkning. Jag betalar. Och så vers 19. Jag skriver här med egen hand, in manu, som i ett manuskript, med egen signatur. Det gjorde han inte alltid i sina brev, men här gör han det för att ge eftertryck åt detta. Jag står som garant för den här stackars slaven som kom på fel spår men nu har kommit rätt och vill börja om. Han är en kär broder. Betrakta honom som sådan. Ja, min broder, låt mig nu få nytta av dig. Här återspeglar han återigen det här namnet Onesimus som medkristen. Gör mig lättad och glad. Och så slutligen vers 21. Jag skriver detta i förlitan på att du kommer att lyda. Och jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber om. Och här kan man fråga då, är det inte så att Paulus här i talet om lydnad ändå binder, så att säga, Filemon i ett visst handlingsalternativ? Frågan måste få ställas, inte sant? Jag skulle vilja säga, med hänsyn till allt vi har läst i det här brevet, så är det här slutklämmen. Det är inte så att han till slut tvingar honom, men han visar på det kristna handlingsalternativet som bör vara ett barmhärtigt mottagande. Vi tar nästa. En sak till. Ordna ett rum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni tack vare era böner ska få glädjen att se mig. Ingen hotellvistelse, men ett rum någonstans hos en medlem i församlingen. Eller kanske hos Filemon i hans, förmodar vi, lite mer fina boendeform. Epafras, som också är en fånge här för Kristi skull, hälsar till dig. Liksom medarbetarna Markus, Aristarkus, Demas och Lukas. Och så kommer återigen nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande. Och då märker ni att om vi är benådade på detta sätt, så måste vi vara med och benåda också varandra. 10 lärdomar. Vi går vidare. Det kristna broder- och systrarskapet och slaveriet. Man skulle kunna säga att aposteln här urgröper antikens slaveri. Det skulle ju dröja många hundra år innan det tog slut, och slaveriet har inte tagit slut. Det fortsätter in i vår egen tid. Lagar om träldom förbjöds på 1300-talet i Sverige, men vi vet att slaveriet fortsatte. Om ni har sett den här filmen, har ni inte det så gör det, Amazing Grace från 2006, så handlar den om William Wilberforce som vigde hela sitt liv åt slaveriets upphävande i den tidens supermakt som var Storbritannien. Och några dagar efter hans död så kom den slutgiltiga upphävandet. Jag tror året var 1833, om jag inte minns alldeles fel. Så det här är en lång historia, den fortsätter in i vår egen tid, vill jag säga. Och ni kan själva reflektera olika typer av modernt slaveri finns. Så en del kristna säger då, nu ska vi Nu ska vi häva alla de här strukturella galenskaperna som människor har byggt upp. Och vi ska ta itu med det. Det är inte alltid så lätt. Det blir lätt plakatpolitik av det här. Men att som aposteln vara med att underifrån urgröpa de dåliga institutionerna och skapa något nytt, det kräver mer mod och kraft och tar tid. Och det förstod aposteln. Hela antiken, romarriket, var uppbyggt på den här institutionen med slaveriet. Man kan fundera över detta, men jag menar att det Paulus skriver och det han gör de facto med Onesimus och det den kristna rörelsen kommer att göra för slavarna, det skulle på sikt häva slaveriet. Nåväl. Två. Hur vi som kristna hanterar konflikter. Det här är triangeldrama. Filemon har förlorat en slav, en stor ekonomisk bit i sitt hushåll. Paulus finns med som andlig mentor. Och så har vi slaven själv. Det är tre personer. Vi vet inte. Det kan ha varit svek. Det kan ha funnits med övergrepp. Vi vet inte. Kränkningar i alla fall. Det här kan vara en ganska inflammerad historia. Det ser vi inte i brevet. Mycket tillrättalagt skulle vi kunna säga. Men vi kan använda vår fantasi. Och så är det ofta i konflikter och triangeldramer som i det här. Hur hanterar vi kristna konflikter? Vi lär oss en del saker i brevet till Filemon. Inte tvång, fri vilja. Att vädja till människors ansvar. Att gå in med takt och ton. Att försöka se den kristna identiteten som något viktigare än andra identitetslappar som människor klistrar på oss. Vi kommer till det. Betydelsen av samtycke har jag redan varit inne på. Människosynen, både som människa och som kristen. Vi har mänskliga behov och vi vill ändå vara kristna. Och vi kan inte bli schizofrena och leva i två olika halvor, utan vi är en enda psykosocial och andlig enhet inför Gud. Och det gäller att vara så. Och leva så. Här finns en långtgående medmänsklighet. Som om det vore en del av mig själv. Den kristna kärleksetiken går före Mose lag. Som förbjöd återskickande. Det där kände Paulus till. Han kunde pentateuken utan till. Sen pojkben hade han lärt sig de fem Moseböckerna. Han visste vad det stod här i femte Moseboken 23 och 15. Även om Bibelns kapitelindelning kom på 1200-talet och versindelningen på 1500-talet. Så visste han om det här lagstycket. Men det stred också mot romersk lag. Därför att en förrymd slav hade inte rätt att leva. Men med tanke på kärlek, skriver aposteln. Och där har vi den kristna kärleksetiken väldigt vackert uttryckt. Sen det jag snuddade vid för en stund sedan, en människas identitet. Ska vi se på Onesimus, på den här församlingsbon, eller oss själva som förrymda slavar, som misslyckade människor. Som tjuvar. Eller ska vi se dem som omvända, älskade bröder och systrar? Ni märker att det är olika identiteter. Det är olika berättelser. Och det aposteln gör här i brevet, det är en så kallad, på psykologispråk, en reframing. Han sätter in Onesimus liv i en helt ny existensram. Skriver mest om honom som broder, älskad broder. Och lyfter upp honom och ger honom på det viset en ny story. Och därmed en ny identitet. Och det här är alltså, här är Paulus 2000 år för sin tid. Kristna bröder och systrar som vikarierande hopp. Det man kan säga här att när Onesimus lämnar Rom, om det nu var där Paulus satt fånge vid den här tiden och som är utgångspunkten för det jag säger, det skulle kunna vara Efesus, jag lämnade öppet, men vi ponerar att det var Rom. När han lämnar Rom för att gå tillbaka till Kolossai och det gamla sammanhanget hos Filemon, så gör han det, tror jag, med mycket ängsliga steg och med stor undran, vad ska det här leda? Han har visserligen med sig ett rekommendationsbrev från aposteln, men ska det duga? Gäller det för mig? Eller kommer jag dras in i mitt gamla liv igen och få höra om både det ena och det andra? Paulus är ett slags vikarierande hopp för Filemon, och vi är kallade att vara det. När vi går nära en annan människa som har det trassligt och svårt, inte så att vi ska låta människor sitta i knä på oss och vi kliar dem under hakan. Vi ska göra människor ansvariga och självständiga. Men för en tid så kan vi få vara med att härbärgera det svåra och låta dem få känna hopp. Och även om de själva förtvivlar, så kan vi tänka långsiktigt och strategiskt och på det sättet pumpa in hopp i deras liv. Och efter en tid så börjar det bära. Stegen blir stadigare och de vågar tro på det nya livet. Jag tror att många förstår vad jag vill försöka säga här i några tafatta försök. Guds tider och timing i våra liv, jag var inne på det tidigare. Kanske fick du vara honom utan en tid för att få honom tillbaka för alltid. Lägg märke till antitesen där. Och så handlar Gud ibland. Och vi undrar, vad nu då? Man kan känna sig ställd åt sidan. Man kan berövas något. Gud har sin timing och kan återföra i fullt och rikt mått det vi längtar efter. Nästa bild. Så har vi slutligen den kristologiska tolkningen. Det är Luther som har givit oss den. I alla predikningar jag har så kommer jag citera Luther minst en gång. Jag tror det är ett behov i svensk kristenhet, tillbaka till vårt arv och vår reformatoriska tro. Men man kan göra det mer eller mindre finurligt. Här är inget långt citat. Luther säger, var och en av oss är en Kristi Onesimus. Känner ni igen Rembrandts bild? Det är den förlorade sonen. Den finns på Eremitaget i Sankt Petersburg. Jag har själv inte varit där, men det är ett av mina, eller våra ska jag säga, tala för Maria också, resmål som vi hoppas på. Det är en stor kolossalmålning. Ni vet att i år är det 350 år sedan Rembrandt dog, 1669. Så det är värt att lyfta fram honom. Och det här är en underbar målning. Där fadern tar emot honom. Ser ni fadern i full skrud och den förlorade sonen kommer rakad i trasiga kläder. Det går att säga mycket om den här målningen, men den bör ses. Så unnar kanske en resa till Sankt Petersburg. Vad vet jag? Färgerna träder inte riktigt fram här nu, men den är helt otroligt. Och så har vi den äldre sonen som står där till höger och övervakar alltsammans. Så att rätt skipas. Nåd går före rätt i Guds rike. Och det ser vi i brevet till Filemon. Där Gud förbarmar sig. Oj, tiden går. Jag tror inte jag har någon fler bild. Eller? Nej. Utan jag stannar här helt enkelt. Jag vill också säga att jag har 10 stycken blad här. För jag fick frågan om jag kunde skriva några frågor som man kunde använda hemma eller i husgruppen eller så. Det ligger några frågor här framme, om ni vill hålla till godo så får ni göra det. Men jag hoppas det här har smittat er att läsa Bibeln ännu mer, fördjupa er i Guds ord. Det är den grund vi står på. Ordet består när allt annat förgår. Och kanske i eftermiddag ta och läsa igenom brevet till Filemon och friska upp minnet, upptäcka ytterligare saker. Gud signer er alla. Herre, skriv ditt ord i våra hjärtan och gör oss till goda medmänniskor som Paulus. Vi ber om en större finkänslighet, mer ömhet och omsorg i våra liv. Amen.